Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal, och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer, och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott, som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter: Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se. Alexandra, Charles.
Det tar längre tid, 20-25 minuter, kanske 30 till och med, innan ambulansen når henne än om en man ringde. Hade man då kommit fram till.
Det är för jävligt.
Ja. Många kvinnor är ju lite försiktiga. Man vill inte ta för mycket plats. Och man vågar inte säga att kom med en gång, det är allvar, det är förmodligen en hjärtinfarkt. För tänk om det inte är en hjärtinfarkt och då ställer jag till en massa besvär och så kanske jag sen får skäll för det. Nej, så finns det tyvärr många som tänker.
Det här var ju det som vi förr i världen associerade med, så att säga, utvecklingsvärlden.
Ja,
ja, Maria, nu är vi inne på någonting som gör mig så in i bänken arg. Ja,
nu håller vi på att hetsa upp oss, nu är vi toppspeedade här. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen, podden som vill hjälpa dig på din hälsoresa och få dig att skina och må som allra bäst. Carina Lundstedt heter jag, är förläggare och producent. Prenumerera gärna på vår podd, antingen på Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Då kan vi spridas och växa och finnas länge, länge.
Och hej, jag heter Maria Borelius och gör den här podden ihop med Carina, vetenskapsjournalist och författare. Idag tänkte jag börja på ett lite ovanligt sätt. Har du sett vad jag har här, Carina?
Vad är nu detta? Vad har du med dig?
Ja, du ser, det är faktiskt Bibeln och det är inte att vi har bestämt oss att bli en religiös podd. Men jag tänkte du skulle lyssna på det här ur skapelseberättelsen. Herren Gud sade, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Så försänkte Herren Gud mannen i dvala och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde hålet med kött. Och av revbenet som han tagit byggde Herren Gud en kvinna och förde fram till mannen. Då sa mannen, det här är ett ben av mina ben, kött av mitt kött, kvinna ska hon heta. Är det så här det börjar, att kvinnors kroppar och hälsa blir en underavdelning till mannen? Man är liksom ett utfyllt revben, mansrevben.
Alltså, jag skrattar lite, men det här är ju en otrolig vers som det var länge sedan jag tog in. Det är ju lite provocerande.
Det är provocerande. Ja, och intressant sagt. Är att jag läste det här och tittade några verser tidigare. Finns en alternativ berättelse och där skapas man och kvinna lika. Så det är lite intressant.
Den vill vi ha.
Den vill vi ha. Ja. Ja. Men vår tanke är ju att titta på det här idag.
Det blev snett från början.
Blev det snett från början och vad betyder det idag?
Ja.
Och hur påverkar det vården och synen på kvinnors hälsa?
Ja, vi vet ju att det är ganska snett. Även om det har hänt mycket så finns det ju en väldig obalans.
Ja. Ja. Och det är ju så många saker man kan titta på. Kvinnosjukdomar, anorexia, fibromyalgi har låg status i vården. Mm. Vad säger vi om förlossningsvården?
Ja, där får man ju vara beredd om man ska föda barn idag på att åka kors och tvärs. Det är inte alls säkert att det finns plats. Och så har det ju varit länge. Och det är inte någonting som man har kunnat fixa till. Fastän det har varit ett problem nästan sen jag födde barn för 20 år sedan.
Men det är ju inte klokt. Det här var ju det som vi förr i världen associerade med, så att säga, utvecklingsvärlden.
Ja.
En slags rättighet att kunna få föda barn hyfsat nära. Mm. Och jag har ju hört om kvinnor som får sitta från Stockholm till Sundsvall.
Ja.
Det är 30 mil. Det är inte klokt.
Nej, verkligen.
Ja, jag tror man har haft mannen som mall också i forskningsstudier. Jag vet att när det gäller till och med studier på råttor så använder man hellre hanråttor än honråttor. Mm.
Och vi ska få lära oss så mycket idag, för vi ska ju träffa en av pionjärerna men också experterna på detta område, nämligen Alexandra Charles.
Ja, det är inte alla gäster hos oss som man kan beskriva som både hälsopionjärer och nattklubbsdrottningar. Men du, Alexandra Charles, är också en helt unik person. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Grundare till 1,6 och 2,6 miljoner klubbarna, där du har slagits för kvinnohälsa och med extra fokus på hjärtat. Och just tidigare legendarisk nattklubbsägare till klubben Alexandra. Det var den första nattklubben jag gick på.
Var det det?
Ja,
spännande, Maria.
Ja, det var väldigt spännande. Och nu ska jag berätta för dig, för då skulle jag träffa en person av manligt kön. Och jag hade sett på mig lösögonfransar för första gången i mitt liv. Inte så bra. Och när han och jag satt och tog en drink, vad tror du händer?
De trillar ner i drinken.
En flög iväg i hans drink.
Åh!
Kan det ens hända?
Sprang han iväg eller stannade han kvar?
Han tyckte det var jätteäckligt.
Oj.
Och det var så här mycket lågpris ögonfransar med klister på.
Ja, förfärligt.
Vem vill ha det?
Ja, nej, inte i munnen i alla fall.
Nej, inte i munnen i alla fall.
Nej, ja, jag hade väldigt så med de här lösögonfransarna också. Jag försökte, för jag tittade på... Ja, till exempel Lill Lindfors, som jag misstänkte hade såna här lösögonfransar. Så tänkte jag, jag måste ju bli så där vacker. Och jag försökte att få på dem ordentligt. Men jag fick aldrig dem att sitta rätt. Så jag gav upp.
Man gör ju det. Ja. Du, jag har fått ert stora pris för klubbarna. Tack för det. Mm. Väldigt fin ära. Och dessutom så har du och jag arbetat tillsammans tidigare.
Ja, jag brukar skryta med det ibland. När någon frågar, känner du Maria Borelius? Och då sa jag, ja, det är lite speciellt där. För vi var på Sveriges Television i samma redaktion. Ja. Visserligen var jag då bara en bakom kulisserna som höll.
Nej, men du var en stjärna
artister.
Bakom kulisserna.
Ja, jo, det är klart.
Du fick ju in alla världsstjärnorna, det var ju helt otroligt.
En stjärna.
Ja. Nej, men du fick ju in alla de här världsstjärnorna. Det var första gången jag fick träffa liksom såna här... ja, men det var ju allt från Lill-Babs till olika amerikanska superstjärnor som var och sjöng i vår. Julio Iglesias.
Ja.
Kommer du ihåg honom?
Ja, oh ja. Julio.
Vilken diva.
Ja,
Julio. Han kunde ju bara plåtas från ett håll.
Ja.
Så han gick ju som en sån här egyptisk mumie in i studion. Och vi kunde bara få sitta på vissa sätt.
Och sen så var det, jag kommer ihåg en grupp, jag blev väldigt förtjust i en fransk grupp.
Ja.
Som hette Le, och det får man ju inte heta idag. Jag tror de hette faktiskt Les Négresses Vertes.
Just det. De
var ju helt underbara.
Ja.
Men som sagt, det är ju ett laddat namn idag. Ja. Eller benämning. Men de var härliga.
Ja, de var härliga.
Ja, jag försökte blanda all slags musik under. Och nu minns jag vad jag fick göra som jag älskade att göra. Jag fick göra 3 reportage. I egen regi. Ett handlade om att gå ut på krogarna som den här hemliga agenten som kommer och bedömer, som man inte får se huvudet på.
Uh-huh.
Ni vet, och så hör man bara da 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 da. Och så kom jag och så talade jag med krögaren och så bedömde jag krogen och så gjorde vi då betyg på de här restaurangerna, vilket var vansinnigt skojigt att göra. Lite som, ja, ni vet, Guide Michelin och sådär.
Kul.
Och det var ju förebilden.
Guide Alexandra.
Just det, jag var så stolt att jag faktiskt fick lov att göra 3 reportage. Ja. Att, ja, det var ju bingo.
Jag kommer ihåg Loredana Bertè också, den italienska sångerskan.
Ja.
Och hon var ju då ihop med Björn Borg som min man jobbade för.
Ja, visst.
Ja. Alltså. Och hon gick runt där i någon sån här skelettkorsett.
Just.
Det är ganska tungt.
Ja, det var tungt.
Ja, jag hade i alla fall aldrig sett en skelettkorsett innan.
Nej, vem hade det? Och en tung period för, ja, på många sätt. Var
för
det ju...
alla inblandade kan vi säga.
Verkligen.
Vi sparar en del till memoarerna, tror jag.
Ja, det gör vi.
Ja, vi gör det. Du, vi börjar bara kort med Alexandra. Vi har ju pratat om det. Men vad är de roligaste minnena från den tiden? När man är nattklubbsdrottning i Sverige?
Alltså det är ju en hel ocean. För det var ju så lång tid. Det var ju 20 år, lite drygt. Ett var kanske när på dansgolvet så ser man då den ryske dansaren, vad heter han nu?
Nureyev,
ja.
Wow.
Ja, med David Bowie.
Wow.
Och Sixten Herrgård.
Wow.
De tre på Alexandras dansgolv.
Wow.
Då stod jag där och nöp mig själv lite grann och tänkte att är det här på riktigt eller är det verkligen så här? Jag menar, det är ett sådär oförglömligt ögonblick.
Så förstås. Till och med du kan bli lite starstruck?
Ja, självfallet.
Ja. Hur dansade Nureyev, liksom diskodans, tänker man så här?
Ja, han är alltså sensuellt förstås.
Ja.
Jag menar, han var, enligt min åsikt, som hade en väldigt sensuell utstrålning, det får man säga.
Mm.
Och det var ju, blev ju liksom elektricitet kring de här tre, det kände man ju. Om man hade känselspröten utfälld, och det hade jag.
Det hade du, ja. Hur var hela övriga dansgolvet? Stod de bara liksom omkring och...
Nej, alla dansade ju och försökte komma nära och bli liksom, få lite av den här
magin
som snurrade runt där. En annan gång var väl när jag står och hälsar Ingrid Bergman, Charles Aznavour,
wow.
Roger Moore, ja, och så var det någon mer, ja. Jo, kungaparet. Ja. Och det var efter en barnbygala som hade varit på vad heter det? Vasateatern var det, ja. Och så gick vi, eller Oscars kanske, ja, i alla fall, så gick vi till Alexandra sen. Men där är de, och de jag ska ju då traktera dem, de ska äta, de ska roa sig, de ska dansa och så. Och det är klart att det var ju en fantastisk, jag menar, inte för att du vet, ja, alla vet ju att bara för att man är känd så är det ju inte en stor personlighet alltid som man träffar.
Mm.
Men de jag nu nämnde var väldigt speciella och stora personligheter. Framförallt så var jag verkligen oerhört förtjust i Ingrid Bergman.
Mm.
Så det var roligt.
Du har varit med, men nu har du tagit med dig allt det här vidare in och startat 1,6 och 2,6 miljoner klubbarna. Mm. Vad var det som satte igång dina tankar om det här? Varför behövdes det här? Vad var det som hände i ditt liv?
Det var en lång period när min mamma blev sämre och sämre. Hon hade alltid sedan min barndom, hon hade problem med hälsan, hon hade grav reumatism, hon hade haft reumatisk feber. Hon hade en svår allergi mot väldigt, väldigt mycket. Hon var rätt, alltså hälsomässigt, hon var stark som personlighet och kvinna, men ändå skör när det kom till hälsan.
Mm.
Och jag blev så arg när jag gick med mamma, jag är äldsta av fyra systrar, och började följa med, det gör man ju med sin mamma, hon blev sjuk och gammal och så, till läkarna. Och så tyckte jag att vi fick ingen respekt eller respons. Jag kände inte att vi möttes av intresse för personen. Det var så där lite, ja, fru Evert, det där blir nog bra, och ta nu det här och gå hem och vila lite, så blir det säkert bra. Och det är ju inte så.
Mm.
Jag menar, det fanns inte, kände jag, för den åldrande människan, och i det här fallet en kvinna, det gehör som jag skulle vilja mötas av, och intresse och kunskap. Och sen att de här olika specialisterna inte hade kontakt med varann. Utan det var ju att skickas från den ena till den andra till den tredje. Som alla då tittade på sin lilla bit. Men jag menar, vi är ju, som alla förstår, även om man inte är medicinare, kommunicerande kärl. Jag menar, allt hänger ju ihop, och det förstod ju till och med mamma. Så jag blev gradvis mer och mer frustrerad. Och så var det en väninna som sa, gå på det här föredraget. Det handlar om, eller föredragen på Läkarsällskapet. Det var en dag som då hade temat kvinnohälsa.
Mm.
Så jag tänkte, ja, det är klart att här finns allt att vinna, kunskap att hämta. Så jag gick dit, och det var 97 på hösten. Och där lyssnade jag då till fantastiska, intressanta föredrag såklart. Och det var framförallt två av de här kvinnorna jag lyssnade på som jag tänkte att, nej, men det de säger här, det är ju inte klokt. De säger att kvinnor är eftersatta fortfarande i medicinsk forskning. Jag hade liksom inte trängt in i ämnet tillräckligt då, utan jag var bara och krafsade lite på ytan så där.
Du trodde att det mer handlade om din mammas fall, och nu började du se att det var en större sanning
visst,
bakom.
Ja, eller ja, jag visste inte hur utbrett, så att säga, det här bristen, okunskapen var om den åldrande kvinnan, eller ointresse för. Och just detta att, ja, att man skickades en hit och en dit, men i alla fall den ena jag då lyssnade till, det var ju Karin Schenk-Gustafsson, kardiologen, som då var docent, och hon blev ju sedermera professor. Och dessutom så drog hon igång det som hon då pratade mig lite lätt om. Efter det att hennes föredrag var slut så gick jag ju fram och presenterade mig. Och då sa hon det att hon stod i färd med att försöka samla krafter för att få igång ett genusmedicinskt forskningscenter på Karolinska. Och så sa hon att just detta med genusaspekten saknas idag. Man vet inte, man förstår inte, man tar inte hänsyn till olikheter. Kvinnor och män är inte identiska biologiskt. Och det här har givetvis effekt. Och den andra personen, det var gynekolog, och hon var precis nybliven professor, Britt-Marie Landgren, i gynekologi. Och hon säger då till oss och berättar att jag är den första kvinnan i Sverige som har blivit professor i gynekologi. Och det här var 97 på hösten, tänker man sig. Va? Första kvinnliga professor i gynekologi? Så säger hon, ja, det är så här, förstår ni, att i vår bransch så är det en väldig mansdominans. Och jag tänkte i deras bransch, men i min gamla bransch, hur är det inte där? Ja, men i alla branscher man hade sett, ja, näringslivet, ja, men det är klart det var mansdominans överallt. Nu är det inte så att jag är manshatare, jag vill säga det med en gång, jag älskar män. Kanske har framgått, men i alla fall, jag vill bara säga det med en gång. Men jag inser att vi måste förstå att vi är olika och så. Så att de här båda talade verkligen till mig. Och så sa Britt-Marie att det här är ju förfärligt att man inte tar hänsyn till och inte släpper fram kvinnor. Och det behövs mer klinisk forskning och det ena med det andra. Så jag gick hem och sa det att det här måste jag ju gräva vidare i. Det här går ju bara inte, så här kan vi inte låta det vara. Jag har ett rättvisepatos helt enkelt. Jag vill se rättvisa. Jag tycker att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter. Det har jag alltid tyckt. Jag menar, ända sedan man var ung tonåring. Så att när de står där och berättar detta, och det så sent som 97, så tänkte jag att det här är ju skandalöst hemskt. Ja, och så tänkte jag, men lugn nu, sa jag till mig själv. Vad kan du göra, sa jag till mig själv. Du lilla ensamma kvinna, dessutom med din bakgrund. Det kommer ju att bli liksom storgarv om du kliver fram och säger att nu ska jag tala hälsa. Och så tänkte jag, nej, men man måste kunna samla krafter, liera sig med med vetenskapen, med de här kunniga kvinnorna. Samla andra kvinnor som är starka, som förmodligen har liknande kanske känslor som jag. Eller, ja. Så att om vi är en grupp så blir vi ju starka. Det har man ändå lärt sig, visst. Så att jag gick hem och grunnade på det, och så pratade jag med Karin och Britt-Marie, och så småningom då så hade jag ringt runt och hittat en grupp kvinnor som var jättetända på att ja, det är klart, vi ska fokusera kvinnors hälsa. Det är ju jätteviktigt, vi är frustrerade allihopa. Ja, men vad bra att du kommer med det här. Ja, och så hade vi en dammiddag, en tjejmiddag som man säger så. Under den middagen beslöt vi bara, ska vi bilda en förening? Ideellt ska det vara, ja det ska vi. Vad ska vi göra? Vi ska förbättra villkoren för alla kvinnor när det gäller hälsa, vård, forskning, omsorg. Ja, det ska vi. Och sen hur vi skulle finansiera det här, det hade vi ju inte en susning om. Men det kommer sen, tänkte jag, som vanligt. Det ordnar sig.
Vi ska ta och lyssna lite grann på hur det låter när ni, för ni har ju väldigt härliga möten och jag har varit med på några, vi ska ta och lyssna lite grann på hur det låter.
Härlig stämning, underbart att vara här. Välkomna till Women in Red med kvinnohjärtat i fokus. Nu reser vi på oss och så sjunger vi. Så blir vi pigga allihopa, för ni vet, sång, det är bra för hälsan. Och då låter det så här, ni kan melodin, det vet jag. Som en vind som friskar upp kommer vi i samlad tropp för att vädra unken luft och gamla mönster. Vi har livserfarenhet, det är mycket som vi vet. Vi är fyllda av idéer och visioner. Ja, vi hörs och syns och finns, en fantastisk grupp av kvinns. Vi är 1,6, 1,6, 2,6 miljoner. Bravo!
Ja, där kunde vi höra lite vilken power och vilket engagemang som är landet runt kring era möten. Eller hur, Alexandra?
Ja, det är ju sensationellt och fantastiskt att nu kunna blicka tillbaka på de här 22, snart 23 åren och säga att det blev ju en organisation, och den har vuxit och den växte sig stark i många städer, på många orter. Givetvis har vi, för det är ju det enklaste och billigaste att ha en platt organisation och ha kansliet i Stockholm. Men vi har ju representanter runt om i landet och grupperingar som träffas och samlas och som är väldigt självständiga också. Men givetvis arbetar mot samma mål, med samma syfte som vi och följer våra stadgar. Och så har vi ju en dialog alltid och alltid haft och fortsätter att ha kontinuerligt med de här kvinnorna. Mm. Så att visst, engagemanget är väldigt stort. Sen är det givet att det är ju tufft för många, för det här, vi har ju inte råd att anställa, även om jag skulle vilja det. Jag skulle verkligen önska att jag hade råd att anställa och betala de här kvinnorna efter förtjänst. Men det har vi alltså inte, så att det är ju volontärer vi talar om. Mm. Och då betyder det att ibland så har man tid, ibland har man mindre tid. Mm. Och då blir det inte så mycket när man har mindre tid i form av som alla förstår då, program eller så lokalt. Men så kom ju pandemin. Jag vill inte säga som en räddning på något sätt, tvärtom. Men det vore ju förfärligt ironiskt. Men däremot så var ju vi tvungna då att bli digitala fullt ut. Så vi ställde om från de här IRL-mötena. På plats runt om i landet och hela tiden. Till att säga, nej, men nu kör vi digitalt. Mm. Nu kan alla vara med om man nu är digitalt bevandrad förstås. Det är en förutsättning och så. Och det är ju förstås inte alla som är. Men då insåg jag att nu tar vi på oss den uppgiften. Nu ska vi utbilda kvinnorna. Så det började vi med i år 2020, eller förra året 2020. Att utbilda kvinnor. Mm. Så att de blir mer digitalt kunniga och bevandrade, som kan vara med på våra webbinarier. Mm. Och jag menar, jag såg ju, vi har sett 500, 600, 700. Vi har varit uppe i över 1000 på vissa webbinarier. Mm. Och man bara tänker, nej men oj, det här är ju fantastiskt. Mm.
Kan sprida till många.
Ja.
Men du, jag skulle vilja backa bandet lite, ja, visst, grann, Alexandra.
Ja,
därför att det här att kvinnor har varit satta på undantag när det gäller både forskning, diagnoser och omvårdnad. Vad tror du att det beror på?
Jag vill med en gång säga att jag är absolut övertygad om att det har inte med någon ovilja att göra ifrån männens sida. Det är snarare att man kör på i gamla hjulspår, i gamla mönster. Att så här har vi alltid jobbat, vi har alltid forskat. Och det kan vara farligt att ha med kvinnor när man forskar på det eller det. Det kan ju hända att de blir gravida eller är gravida. Det blir billigare att inte ta med kvinnor. Bättre att köra på en viss grupp och så vidare när det gäller forskning då. Och när det gäller att se människan så har man tänkt så här. Och det var ju korrekt då. När jag var ung så kom ju det här med unisex till exempel. Mm. Att alla skulle vara lika. Mm. Vi skulle vara likadana. Vi skulle klä oss likadana. Men apropå Sixten. De här unisex-overallerna. Tjejer och killar, damer och herrar skulle ha samma kläder. Jag menar, och så vidare. Så att, det var ju inte politiskt korrekt att säga då att vi, som kvinna så är jag ju inte som en man. Mm. Kvinnorna själva sa ju, visst, vi är som männen. Ja, förvisso lika starka, ska ha samma möjlighet och rättighet. Men biologiskt kan vi aldrig göra om oss till män och låtsas att vi är som en man. Och det var väl det man inte hade förstått. Så att det var ju många faktorer som spelade in här. Mm. Men mestadels tror jag att förbiseende, att man tänkte inte till, utan man tänkte ett hjärta, en hjärna, knä, ett knä. Inte behöver vi ha något genusperspektiv på det, det är bara lappri, det är bara larv, det där kvinnligt, manligt. Det är en modell som gäller, människan.
Jag har tänkt på det också, mannen har ju varit så att säga måttet och standarden. Mm. Och jag menar, om man ska tolka det välvilligt så är det precis den enda så att säga välvilliga tolkning jag mött. Det är ju dels gamla, bara så här har vi alltid kört. Och sen det här andra du säger, att mannen har sett som biologiskt stabil. Mm. Medan kvinnorna har ju en cyklisk hormonell.
Ja, just det.
Men nu har man ju börjat förstå att testosteronet är ju inte alltid på topp heller. Och det Nej. Händer saker med män. Ja. Så att båda könen har ju biologiska fluktuationer.
Absolut. Absolut.
Men du, att börja ha ett kvinnoperspektiv på vård och forskning. Mm. Vad innebär det som du tänker?
Ja, när det gäller forskning så är det ju givet att om vi nu tar det här med stress till exempel. Jag tänker på en artikel jag läste i Dagens Industri. Nu är det ju några år sedan, men i alla fall. Där man då redogjorde för att man hade gjort en stor, stor studie med ja, över 1000 deltagare. Och man hade tittat på stress på arbetet och stress i samhället överhuvudtaget. Eftersom så många då blev stressade. 90-talet, 2000-talet och så vidare. Mer och mer stress poppar upp överallt som den stora boven. Och sätter ju spår i hela vårt väsen och vårt mående förstås. Så tänkte jag så här när jag läste artikeln. Det står att det var x antal personer. Mm. Så tänkte jag så här, jag måste fråga den här journalisten. Hur många var kvinnor i den här studien? Så jag gjorde det och skrev och frågade. Och då visade det sig att nej, det var ju inga kvinnor med i studien. Mm. Det var ju bara en studie som inkluderade män. Och då tänkte jag, men så här kan vi ju inte hålla på. Mm. Och det var liksom ingen annan som hade reagerat och tyckte att det var ju konstigt. Att man nämner då att det var 1200 personer. Ja, hur såg de där personerna ut då? Var det kvinnor och män? Var det hen? Vad var det? Mm. Nej. Så att jag vill att man ska förstå att som också Karin Schenk hävdar. Och som man ju faktiskt har, jag tror det är i USA. Där man är, ibland ligger lite i framkant i alla fall. När det gäller såna här frågor. Där har man infört krav att i studier så måste det vara en representation som är rättvis. Alltså så att både kvinnor och män finns med. Eller så forskar man på kvinnor när det gäller det och på män när det gäller det. Och så jämför man resultaten. Men man kan inte bara exkludera kvinnorna såklart. Det är när det gäller forskningen. När det gäller vården. Ja, vad ska jag säga där då? Jag menar, det finns ju många exempel. Ett är väl ett sånt här ganska så konstigt exempel. Det var från Sahlgrenska. Nu är det också några år sedan och det har blivit bättre. Men då sitter jag och lyssnar på när man redogör för när någon ringer på ambulansen. Och så ringer då en kvinna på ambulans. Och så tar det då 30 minuter längre eller om det är 25 minuter längre innan ambulansen når henne. Hon är alltså, jag tror att det är hjärtat och det är förmodligen en hjärtinfarkt och det är bråttom. Det tar längre tid, 20-25 minuter, kanske 30 till och med, innan ambulansen når henne, än om en man ringde.
Det
hade man då kommit fram till.
Det är för jävligt.
Och då så börjar man fundera, men hur kan det bli så här? Vad är det som ligger bakom det här? Jo, men då måste vi börja rannsaka oss själva också, lite vi kvinnor. För då är det så här, i regel, jag säger inte att kanske Maria eller jag skulle uttrycka oss så, det tror jag inte. Men många kvinnor är ju lite försiktiga. Man vill inte ta för mycket plats. Och man vågar inte säga att kom med en gång, det är allvar. Det är förmodligen en hjärtinfarkt. För tänk om det inte är en hjärtinfarkt. Och då ställer jag till en massa besvär. Och då blir det dyrt. Och så kanske jag sen får skäll för det här. Nej, så finns det tyvärr många som tänker. Så de är försiktiga och säger, kom, det är bra om ni kommer så fort ni kan. Och det är nog allvar. Jag menar, det är ju inte samma budskap som om en mansröst ringer och säger att kom med en gång, det är bråttom. Jag tror, jag känner det i hjärtat. Det handlar om minuter. Jag menar, det är skillnad på hur vi uttrycker
väldigt,
oss.
Väldigt bra exempel.
Ja, det är en sak.
Väldigt bra. Ja. Och en sak som jag har tänkt på också när det gäller hjärta-kärl är ju kolesterolforskningen. För där har man ju länge sagt att det är alltid dåligt med högt kolesterol. Men sen började det ju visa sig för det första att det fanns två typer av kolesterol, det goda och det onda. Och att det inte var lika farligt för kvinnor att ha högre kolesterolvärde. Men då hade man medicinerat kvinnorna enligt så att säga en manlig modell sen tidigare. Och det här är ju intressant därför att kolesterol är ju föregångare till könshormonerna. Så det är mycket, mycket, mycket mer komplext. Och nu kommer massa ny forskning som visar att man har ju tidigare sagt att man ska inte äta kött.
Nej.
Kolesterolmetabolismen beror helt på vad man äter till köttet.
Ja.
Äter du junkgrejer till köttet så blir det högre upptag. Men äter du fräsch mat till grönsaker, bra fetter så blir det lägre upptag.
Men
typ
om man
exempel.
Har, men om man har artros, vilket ju många av oss har. Åtminstone, jag känner själv att jag mår väldigt
men
mycket
det,
bättre.
Men det är en annan fråga. Men jag tänker just på kolesterolet. Vad jag menar, jag hade just en svärmor som gick på en sån här medicinering satt efter en manskropp.
Ja, vad bra.
Ja. Mm. Och det är ett typexempel på.
Men det är ju inte bara, jag menar det vet ju vi.
Vi kan sitta och elda upp oss här.
Ja, men just när det gäller medicinering, att man har ju så länge och fortsätter tyvärr. Ja. att medicinera kvinnor som om vi vore män.
Men, ja.
Vilket ju gör att många kvinnor mår ju så fruktansvärt dåligt.
Ja.
Och går omkring och får problem i onödan. Därför att man har fått för starka doser, för höga doser. Eller fel mediciner som de inte behöver. Just för att de är kvinnor.
Ja.
Så att där har ju då, där faktiskt Karin Schenk-Gustafsson och Mia von Euler, kanske du vet, gjort en studie där man gått igenom läkemedel just med den här genusaspekten för att se hur vi reagerar på olika läkemedel och hur det påverkar kvinnor respektive män. Äntligen, de började med det för ett par år sedan och har väl betat igenom, ja, jag vet inte om det är 500 eller någonting sånt, men de fortsätter. Så det är ju ganska fantastiskt, ja, och behövs.
Och, men ett ytterligare sånt här exempel tycker jag är förlossningsvården.
Ja.
Det är ju den mest förutsägbara vård som finns. Man vet, för det tar 9 månader och sen vet man exakt hur många bebisar som kommer komma, men varje sommar är det kris i förlossningsvården och folk får sitta och åka bil från Stockholm till Sundsvall för att föda.
Det är, ja, Maria, nu är vi inne på någonting som gör mig så in i bänken arg, ja, så
och,
att nu...
Och, nu håller vi på att hetsa upp oss, nu är vi toppspeedade här, men alltså, och jag har själv varit engagerad och tittat på det här, både som journalist och suttit i styrelser. Väldigt intressant att se. All teknikutveckling i förlossningsrummet handlar om att hålla bebisen vid liv.
Mm.
När det gäller mamman så sker nästan ingen teknikutveckling när det gäller henne.
Det är förfärligt.
Hon är liksom, alltså det är nästan så handmaid's tale, känner jag.
Ja.
Hon är bara någon slags farkost som ska föra ut den här bebisen. Alltså om jag verkligen ska vara retorisk kring det här. Så att där kan vi ytterligare se ett område. Vi har hela de här kvinnorna som drabbas av långvarig smärta, fibromyalgi, som kallades för brännsvedakärringar.
Ja,
vi har haft ett avsnitt om det tidigare.
Ja.
Alltså de här kvinnosjukdomarna har låg status, kvinnotillstånden har låg status.
Ja.
Så det här är över hela linan.
Ja, verkligen. Nej, men det här med förlossningsvården överhuvudtaget, alltså det gör mig så upprörd. För jag kan inte fatta hur man, att vi monterar ner där vi behöver istället lägga mer resurser på det som är så otroligt väsentligt och viktigt.
Livets start.
Ja, och det är ju som kvinnor. Men där har vi ett bra exempel också i det här med osteoporos, med benskörhet.
Mm.
För det är ju så att varannan äldre kvinna får benskörhet, det vet du, och var fjärde man.
Mm.
Men det är ju en skillnad då, så det är dubbelt så många kvinnor som män. Alltså så är det en lågprioriterat, nedprioriterat problem som kostar samhället fruktansvärt mycket pengar och människorna otroligt mycket lidande. Om man mätte och satte igång, och det skulle man kunna göra, alla som får sin första fraktur för att se, är du benskör?
Mm.
Då kan man sätta in behandling, som är allt, om man tar det tidigt så kan man bromsa. Nej, det gör man inte. Man skickar hem folk bara så här, lappar ihop dem, så iväg med dem. 2 månader senare, nästa fraktur.
Mm.
Och så nästa, och så är det dags. Och till sist så är det lårbenshalsen. Och sen dör de.
Mm.
Alltså det är så cyniskt.
Mm.
Så cyniskt.
Mm.
Och då när jag satt bredvid en ortoped. Nu blir jag igen. upprörd.
Mm.
Som på ett plan, det var så bra. För att han satt innanför mig så han kunde inte komma ut. Jag frågade då,
du tog en corner på honom, du hängde över honom.
Ja, jag behövde inte ens hänga, men vi pratade så här, det var väldigt trevligt, det skulle vi först. Men så säger jag så här, kan du förklara för mig, han var också satt i någon grupp som, men det här är ett bra tag sedan, så att just nu så sitter han inte där, men regeringens rådgivare i de här frågorna. Varför mäter ni inte då de kvinnor och män som råkar ut för sin första fraktur? Nej, men det kan vi ju inte göra. Jag menar, du skulle vi väcka björnar som sover. Jag menar, det kan ju hända, då blir folk rädda. Tänk om då tror de att kanske de har benskörhet. Jag menar, så här, rädda, så jag. Det är klart, om du mäter någon och man får besked, när du är inte benskörhet, men det är väl fantastiskt. Så det är väl inget argument.
Det är ungefär, att man skulle kunna använda samma argument på cancer. Vi ska inte testa för cancer i vilken kroppsdel det nu är, för folk kan ju bli rädda om de får en diagnos.
Ja, exakt.
Det skulle man aldrig använda.
Nej,
det
jag sa
det
till honom
är smygargument. Vi köper inte det.
Nej. Och jag sa till honom att det här är ju upprörande, förfärligt.
Ja.
Och från att vi i början hade sagt att vi skulle ses och ta ett glas champagne sen, så blev det liksom frost i luften.
Peggstämning. Det blev frost, ja.
Det blev frost, ja.
Ja, det blev frost.
Så var det med det. Men i alla fall, nej, men det är återigen en nedprioriterad, lågprioriterad sjukdom. Beroende på att det är framförallt kvinnor som drabbas.
Och du har en grej till, Alexandra. Anorexia, ja. Som är en av de mest dödliga sjukdomar vi har. En av tre personer som drabbas av anorexia kommer att dö. Det är en extremt hög dödlighet, totalt nedprioriterad när det gäller vårdutveckling, metodutveckling, vårdplatser. Ja. Så att du har det här över hela linjen. Ja. Du och jag är 100% på samma lina här.
Ja, det är vi verkligen.
Ja, vi är verkligen det. Du, ja. Om man, ni har ju valt främst att fokusera på hjärta och kärlsjukdomar. Hur kom det sig att ni valde ut just det här området? Eller det är ju det många sjukdomar.
Det vill säga, jag skulle egentligen inte hålla med dig riktigt. Mm. Men däremot har vi varit hyggligt framgångsrika i den kampanj vi startade. Mm. Och det var ju så att när 98 i maj, när vi gick ut med vår första presskonferens och föreningen var bildad, så hade jag givetvis tänkt och tittat på de olika problemen. Och inte minst så hade jag ju uppmärksammat redan då den här kampanjen för cancer. Som ju var på väg att bli väldigt stor, väldigt framgångsrik. Och jag beundrar den kolossalt vad de har åstadkommit. Att sprida kunskap och samla in pengar och mer forskning och så vidare. Och den ligger ju på hösten, som alla vet, i oktober, cancermånaden då, Rosa Bandet-kampanjen. Så då tänkte jag så här, vad är det vi vill? Och då var det ju Karin Schenk Gustafsson som var den som fick mig faktiskt främst att tända till på det här med att kvinnor var nedprioriterade och att det saknades genusperspektiv, att det saknades kunskap om just kvinnors speciella problem när det gäller hälsan och sjukdomar och så. Då tänkte vi, ja men vi gör då en hjärtkampanj och döper den till Women in Red och så har vi den då i mars månad för att inte störa på hösten när det är Rosa Bandet och så. Och sen är det ju jul och nyår och ja, och sen så kommer Alla hjärtans dag och så blir det då mars och då kör vi igång den här Women in Red-kampanjen för hjärtat. Och den har ju blivit väldigt uppmärksammad och uppskattad. För att det är också ett tema, givetvis tala hjärta till alla.
Ja, och så kommer alla klädda i rött. Ja. Jag har varit med på en av era föräldramöten i Helsingborg. Alla kommer klädda i rött. Moderatorn har röd klänning och så vidare. Så det är liksom en visuell grej. Det är
väldigt, och så har vi den här lilla skon som då Lotta Levenhaupt för länge sedan formgav. Som vi säljer till förmån för just forskning på kvinnohjärtat. Och det visar sig att hjärta är ju inte, hur ska jag säga nu, det är ju inte så laddat, alltså svårt, jobbigt, tungt. När man talar om, vi jobbar väldigt mycket med psykisk hälsa, ohälsa. Det är ju någonting som är mycket tyngre och jobbigare för många, många människor. Och cancer också. Man tycker, och benskörhet är lite så där, ja det är gamla kärringar och tanter, det är väl, Så att trots att vi arbetar med dessa ämnen lika, som jag tycker i alla fall, lika stort och lika starkt och lika brett, så har vi ju ingen specifik kampanj som har tagit fart över hela Sverige och fått ett jo, vi har Mental Health Evening när det gäller sedan 5 år tillsammans med Fonden för psykisk hälsa varje höst och då är det i november.
Och där var jag talade för er för några år sedan, för jag är ambassadör där.
Ja, precis. Och nu ska vi vara på Kulturhuset i november i år. Mm. Ja, för nu får man ju träffas igen. I alla fall.
Härligt.
Ja, det blir härligt. Men så att jag skulle säga, varför vi valde hjärtat.
Det är en frontfigur för allt arbete ni gör egentligen, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Men också, givetvis, eftersom fortfarande så är det så att hjärt-kärlsjukdomar är ju främsta dödsorsaken för både kvinnor och män. Och där var ju då forskning och kunskap om kvinnohjärtat på väldigt låg nivå och inte utbredd att kunskapen alltså om att det spelar roll om du är kvinna eller man. Utan det var liksom en hjärtinfarkt. Symptomen, ja väl det är väl de samma, spelar väl ingen roll vilket kön det är. Men så är det ju inte. Mm. Och det var ju den kunskap som var viktig att föra ut. Att nej, vi är inte lika identiska. Vi är olika. Vi har olika symptom. Vi behöver olika, som du var inne på, vård, omsorg, läkemedel och så vidare.
Bra. Du, jag skulle vilja fråga dig. Ja. Jag sitter mitt emot dig. Du har en knallorange tröja.
Ja.
Vi sitter på ditt kontor i Stockholm. Mm. Och sen har du ett par orangea glasögon.
Mm.
Berätta, varför har du dem?
Ja, de är filter mot... det är ingen styrka i de här. Sen så har jag andra glasögon som du kan se här också. Och det är styrka i dem då för att kunna läsa hjälpligt till exempel i mobilen. Vilket jag kan när jag har... negativ bakgrund och uppförstorad text. Jag har glaukom, grav glaukom. Och det eskalerade för 3 år sedan och då var jag tvungen, sa ögonläkaren, att operera det ena ögat för då var trycket uppe i 46, vilket är väldigt, väldigt högt. Det ska helst inte ligga över 21 eller 22. Vad som händer är att synnerven skadas när trycket länge ligger för högt. Och jag hade hållit på att droppa, vilket man gör mot glaukom, för att hålla trycket i schack i över 10 år. Och det hade hållit sig hyggligt så där, men så plötsligt så bara stack det iväg. Och ingen vet varför. Varför sticker det iväg? Varför blir det så här? Det drabbade i alla fall mig. Så att jag fick då mig tillsagd att du måste operera ditt öga, annars blir du blind. Vem vill bli helt blind? Så jag säger, ja, vi opererar, ja. Och det är en omfattande operation. Man blir sövd, det tar ett par timmar och så vidare. Sen när man då mäter synen så visar det sig att operationen misslyckas. Så från att ha haft 30% syn där på det opererade ögat så gick det ner till 14%. Och då frågar jag ju givetvis den här kirurgen, men hur kan det bli så här? Ja, svarar han lakoniskt, en operation kan misslyckas. Ja, men det är mitt öga, det är min syn det gäller. Ja, men nu är det som det är. Inget att göra. Så på den vägen är det där.
Hur är synen på andra ögat?
Andra ögat är det också grav glaukom. Så där ser jag 17%. Så att, men där har jag inte låtit operera ögat. Och det behövs inte heller. Kanske inte. Det är högt, men det är inte för högt, säger jag.
Hur klarar du ditt vardagsliv med en syn som är så pass nedsatt?
Hur man klarar sig.
Ja, men liksom vad är dina stora utmaningar? Är det just
utmaningarna,
att läsa?
Sen 2,5 år kan jag ju då inte läsa. Jag kan inte köra bil, jag kan inte cykla. Jag kan inte, jag kan ta mig fram. Det tog mig lång tid innan jag kom över tröskeln och tyckte att det är okej att gå ut med en vit käpp. Alltså det är på något sätt, man är fåfäng. Alltså att inte vara längre klara mig själv, det är jobbigt. Att vara beroende av
andra. Och när man
är
så kapabel person som du, tänker jag också, som liksom har varit en sån fixare och roddare. Och vad kommer för tankar om det? Är det?
Alltså, första, för att vara riktigt ärlig, och det är väl lika bra att vara det förstås, som alltid hjälper det någon, tänker jag, så, som känner igen sig, att jag blev ju väldigt ledsen, jag blev väldigt olycklig, jag kände mig deppig helt enkelt. Så att jag tänkte till, frågade då om jag möjligen skulle börja med antidepressiv medicin. För jag kände mig så ledsen och olycklig över detta att misslyckas, att liksom inte kunna se ordentligt, att inte kunna, jag menar när man sitter och äter, det är svårt att förklara, så ser man inte vad man har på tallriken riktigt. Man famlar med gaffeln och till exempel, eller man tappar, man spiller, man glömmer bort sig, så häller man på vatten, så oj, så svämmar det över, och det händer inte bara en gång, därför att man glömmer bort sig, och så vill jag ju tro mig själv om att jag kan ju. Och så visar det sig att det kan jag ju inte riktigt, så då blir det fel. Men man får väl säga att det är danande att lära om, att förstå att det är ju inget fel, sen gäller det att acceptera, och där kommer det ju in i det här som vi ju vet, jag vet ju det, när det gäller exempel när jag opererade mina höfter, att det gäller att man får acceptera, jag är inte som jag var, nu är det så här, nu är en ny fas i livet, nu är det någonting annat som gäller, nu får jag acceptera det, nu är jag på ett annat sätt, nu är världen därför på ett annat sätt. Och så man acceptera och inte kämpa emot. Mm. För det är då man, tror jag, åtminstone jag, blir så fruktansvärt olycklig. Mm. När jag kämpar emot. Mm. Så, det var en process. Mm. Ja.
Carina och jag, vi håller på med någonting som heter The Secret. Mm-hmm. Som handlar om livsaffirmationer. Och vet du vad de skulle säga om en sån här sak? De Nej. Som ligger bakom den.
Nej.
De skulle säga att man ska tacka för den syn man har. Mm. Om det är 13% eller 14%, att tacka för det.
Mm.
Varje dag, varmt och starkt.
Ja, visst.
Ja. Vad tänker du om det synsättet?
Ja, absolut.
Vi är så frälsta av det här, Carina. Och jag sitter bara och tindrar här bredvid.
Jo, nej, men det är ju som människor säger så här. Hur klarar du det? Och så säger jag så här, men det här är ju inte dödligt. Det kunde ju vara värre. Det kunde ju vara mycket, mycket värre. Mm. Det kunde ju vara att jag hade fått beskedet om, ja, om dödlig, förmodligen, ja, alla ska vi dö, men ändå, cancer eller så. Mm. Vilket ju i min ålder, många vänner är borta, många har gått bort av olika skäl. Jag är ju här och jag känner ju fortfarande en väldigt, trots allt, väldigt kanske inte, men hyggligt stor kraft och ja, vitalitet. Så att, jag menar, livet pågår och fortsätter. Så att jag säger ju det också, att inte, kanske inte just att jag är tacksam, men jag säger att det kunde vara värre, säger jag alltid. Ja. Och acceptera att nu är det så här. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera.
Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Jag måste bara få flika in. Jag blir så inspirerad av dig, Alexandra. Jag sitter ju här och lyssnar under ert spännande samtal. Nej, men jag förlorade min man, det vet lyssnarna, för 3 månader sedan i cancer. Han blev bara 51 år gammal. Så att vi pratar lite om det i varje avsnitt nästan. Ja. Nej, men därför att man blir så full av ödmjukhet för att man faktiskt får leva. Det är ingen förutsättning. Väldigt många idag tror ju att alla ska bli 100 år på något vis. Så att det är en självklarhet. Mm. Och det har väl blivit en växande ödmjukhet nu under covid, under pandemiperioden. Det är väl ett litet plus med den där, att jag har blivit mer tid att reflektera. Men jag känner bara att jag blir så inspirerad av din kraft och din ditt synsätt och hur du inte
ja, men hur inte blir,
nej, men det första jag tänkte när jag kom in här i ert konferens, det var bara gud vad coola glasögon hon har matchat med tröjan. Ja, men så snyggt. Tillbaks till Maria.
Och de här är från syn, alltså de här menar jag är från syncenter. Glasögonen. Men jag skulle säga till dig, Karina, det är att jag var ju med om att min förre man dog, men han var 56. Det gick väldigt fort och han fick beskedet att han hade en obotlig cancer. Och jag, för att komma över det, så tänkte jag så här. Det kan ju inte vara så orättvist så att det inte är en mening med detta. Det måste finnas en mening med att det här händer. Det måste vara någon bakomliggande mening som jag nu inte ser och nu inte förstår. Men det måste finnas en mening, en anledning att det blir på det här sättet. Mm. Det måste innebära någonting som förmodligen är större än, ja, nåväl. Och sen att acceptera. Och det hjälpte mig. Och sen förstås, men det ska jag inte ge som rekommendation till så många kanske, att jag plöjde ner mig i arbete. Men det är mitt sätt att hantera svåra stunder i livet. Mm. Att jag går upp i det som jag då brinner för. Och då kunde jag gå vidare. Mm. Så det är tråd.
Mm. Ja. Tack för din insikt och dina tankar. Jag tar med mig det. Men jag tillhör också de som jobbar på. Liksom. Men sen så känner jag att jag behöver mer tid och mer utrymme. Så man måste känna efter. Men en del känner kanske att de behöver vara helt lediga. Och så. Det finns ju olika vägar.
Men ja, det gör det.
Ja. Men tack igen för din klokskap.
Tack.
Du, när du pratar om att det måste finnas en mening, det där är ju ett religiöst synsätt skulle jag nästan säga. Och nu går jag från dina coola orangea glasögon till någonting du bär om handleden. Jag tänkte vi bara skulle sluta i det, för du bär något som har stor betydelse för mig. Kan du inte berätta vad det är du har?
Jo, det är frälsarkransen. Och jag har haft frälsarkransen ända sedan den kom, när biskop Lönnebo hade beslutade sig för att han ville göra ett modernt, nytt radband för oss som känner att man kan behöva söka stöd och tröst i att, vilket jag gör, jag menar att hålla i, att känna på, att tvinna mellan fingrarna pärlor, men bara känna att det finns runt handleden en slags stöd och en slags samband med något större och högre väsen så att säga som finns omkring oss. Så ser jag på frälsarkransen. Sen representerar ju varje pärla speciella saker.
Och de har olika färger. Ja. Det finns en guldpärla, det är det gudomliga. Och så finns det vita pärlor, blåa pärlor, röda pärlor. På de nya finns det gröna också. Och varje har en speciell mening. Ja. Vilken är din favoritpärla?
Jo, jag tänker på kärlek.
Den röda, det finns två röda, ja. Mm.
Men det är ju också givetvis då hjärtat som vi har varit inne på. Ja. Att rött, ja, det är kärlekens färg, men det är också hjärtats färg. Ja. Och hjärtat, jag menar, det är viktigt tycker jag att låta hjärtat vara med. I vårt samhälle. Mer och mer tycker jag att det saknas, alltså hjärta, det saknas empati, det saknas medkänsla. Mm. Att det har blivit så tuffare och tuffare, hårdare och hårdare tycker jag det blir. Visst, det finns ideella krafter, det finns många, och just i vår organisation, i andra ideella organisationer, civilsamhället innehåller ju många som ställer upp och arbetar för goda saker, så det är inte det att det inte finns, men vi är inte i majoritet tyvärr. Jag skulle önska att det vore så. Och många människor säger bara, nej, nej, det där är inte för mig, jag har inte tid, jag har inte tid, jag har inte tid, jag har inte tid. Och empati med de som har det svårt eller de som har det jobbigt finns inte. Man, jag tycker det är så hemskt, och det är därför hjärtat står ju för att låt hjärtat vara med. Jag tycker det står för empati också, det står för känslor. Förstås.
En helhet, ja. Men du berättade också att för mig innan intervjun här att det där betydde någonting för dig.
Ja, för min mamma. Ja, mamma och jag hade det här som en kommunikationslänk.
Ja.
Mamma fick ett av mig och sen så hade hon alltid sitt på, så jag hade alltid mitt på mig. Och det var ett sätt för oss att kommunicera. Och sen var det ju också så faktiskt då, jag är ju romantiker och mamma hade alltid, ända sedan hon var ung när hon började resa ut i Europa och så, hon och pappa, så ville hon alltid besöka kyrkor överallt, var hon än kom, oavsett vad det var för religion så att säga. För hon tycker om kyrkorummet, och det har jag ärvt. Jag upplever en oerhörd frid i ett kyrkorum. Mm. Så jag söker mig ofta till kyrkor också. Mm. I alla fall, så hon blev förtjust i radband. Och ville gärna ha radband och jag köpte radband, trots att hon inte var katolik. Så det här var ju någonting som talade till henne, det moderna, nya radbandet. Och. Mm.
Jag blev väldigt rörd när du berättade det, för att jag och min mamma, vi hade en ganska komplicerad relation. Men jag köpte ett sånt till henne och så hade jag ett själv, och det var vår kommunikation.
Mm.
Och när hon dog så var den här gudspärlan, den var helt utsliten.
Ja.
Ja. Och jag begravde henne med det.
Ja.
Mm. Så nu sitter vi här och blir lite tårögda.
Ja, men det är ju inte fel.
Man kan kommunicera. Jag tänker på det i vårt samhälle. Allting ska alltid redas ut med ord.
Mm.
Men ibland får vi reda ut saker på någon annan nivå.
Verkligen.
Eller hur?
Oh, ja.
Och det där var en nivå som vi kunde hitta varandra på. Så jag förstår att, fint att du har haft det med din mamma också.
Ja. Och det är ju precis det du säger som är viktigt också. Att hälsa är ju vår inre hälsa väldigt mycket. Jag menar hur vi mår inombords och våra tankar och våra känslor, som sen, tror jag i alla fall, sätter sig och fortplantar sig i hela vårt väsen, vår kropp och vår själ. Så att det är oerhört intressant, komplicerat men spännande. Och som du säger, mycket går faktiskt inte att uttrycka. Alltid när man ska berätta eller förklara någonting. Ja, men
ibland får man ta en annan frekvens med varandra.
Ja.
Alltså beröring är ju en frekvens. Eller att vara i naturen tillsammans är en annan frekvens.
Det.
Eller att äta, gå mat ihop. Alltså det finns, vi lever i ett pratsamhälle. Jag är väldigt så här, jag behöver ha en annan typ av relation också. Liksom. Det är väldigt sådär. Alexandra, det har varit helt underbart att träffa dig.
Tack.
Detsamma. Och om man vill stödja er organisation, jag sitter med en fin broschyr, så finns Kvinnor och hälsa, ni lyder under Svensk insamlingskontroll, och då är det ju väldigt bra att ha många ideella krafter. Det betyder att ger man pengar till er så går det ju verkligen till det ni vill stödja. Och man kan hitta, ni har ett swishnummer, ni har postgironummer, man kan hitta er på nätet.
Ja,
vad googlar man då?
Hemsidan heter ju 1.6 med siffror, miljonerklubben.com.
Ja, och där kan man hitta mer information.
Och Kvinnor och hälsa har egen, det är alltså 90-kontostiftelse. Ja. Och det är dit vi styr alla våra pengar vi samlar in. Och så delar vi ut stipendier varje år som går till medicinsk forskning på kvinnors hälsa. I år har vi delat ut 610 000. Till endometrios, till gyncancer, 100 000 vardera. Till gravida kvinnors hjärt-kärlsjukdom, 100 000. 200 000 har gått till kvinnors olika hjärt-kärlsjukdomar. Så att så här jobbar vi på.
Ah.
Och Kvinnor och hälsa som sagt har också en egen hemsida. Men vi driver den här insamlingsstiftelsen. Mm. Så det är ju, vårt redskap att, att jobba på det här sättet.
Superviktiga frågor, och du visar ju verkligen också vad en enskild människa kan göra skillnad. Så vi skickar ljus och kraft med dig.
Tack.
Och hela 1,6 och 2,6 miljoners klubben och Kvinnor och hälsa.
Och jag vill säga till alla, bli medlemmar. Det är alltså inte dyrt att bli medlem i 1,6 och 2,6. 2,6 är för de yngre, 25 år uppåt. 1,6 är för kvinnan 45 år uppåt. Men alla är givetvis med i en organisation. Så det är inte två organisationer, en organisation. Att vara med kostar per år 300 kronor respektive 250 respektive 300 kronor om man har tidningen digitalt. Och vill man ha en printtidning, det är många som vill det fortfarande, så är det 50 kronor dyrare per år, alltså 300 respektive 350. Så det är ingen dyr historia, och man får så många intressanta inbjudningar och mycket kunskap, för vi ger ut tidningar och böcker och vi bjuder in till program både på nätet men givetvis också nu när vi snart får träffas igen i IRL-möten. Och resor och kurser, mycket kurser har vi.
Kvinnokraft.
Ja.
Kvinnokraft.
Precis.
Du har en ny podd som kommer också.
Ja, det har jag. Den har vi döpt till Alexandra Nära Hjärtat. Och det är både då vetenskapskvinnor och en annan man som är gäster tillsammans med kända kulturarbetare framförallt. Därför att jag har ju ända sedan vi körde igång sagt så här att det är många faktorer som påverkar vår hälsa. Det är också det här med kultur som är så viktigt för oss. Alltså näring för själen. Man kan inte leva utan kultur, anser jag. Och det är ju, vad är kultur då? Det behöver inte vara fin kultur. Det kan vara vad som helst. Musik, sång, dans, måleri. Att umgås, att laga mat. Att läsa givetvis litteratur, böcker. Därför har vi författarträffar och så vidare. Och så, vidare. Så det är kända personer som är med, som vi intervjuar, som jag pratar med. Och så brukar jag ha med mig en värd ifrån vår ambassadörsgrupp. Så jag har haft med mig Alexandra Sassi, Pamela Andersson so far i de poddar som kommer, och den lanseras nu den 13 oktober.
Lyssna på den, Alexandra Nära Hjärtat. Tack, ja. Alexandra.
Tack.
Tranbär är veckans bär. Det lilla norrländska bäret med sin beska sträva smak. Upprepade urinvägsinfektioner, det är en typisk kvinnosjukdom, och det behandlas ju ofta med antibiotika om det är tillräckligt allvarligt. Problem kan uppstå redan när man är ung och kan förvärras, till exempel efter att man gått med våta baddräkter efter sex och ibland med ökad ålder. Och den vanliga behandlingen är som sagt antibiotika, men med ökad antibiotikaresistens är det viktigt att leta efter kurer som kan minska användandet. Tranbär är en gammal känd huskur. För 10 år sedan kom en studie som visade att det här har ingen som helst effekt om man inte tar väldigt stora doser och väldigt regelbundet. Men nu hittar jag ny forskning från Malmö universitet som visar att det kan ha effekt, i alla fall på äldre personer. Resultatet av studien visar att tranbär uppvisar effekt i prevention av urinvägsinfektioner i jämförelse med placebo, skriver forskarna. Och speciellt god effekt har tranbär på E. coli, de här skadliga bakterierna, och vidhäftningsförmågan. Man tror att tranbär liksom sätter sig på cellerna och i urinvägarna och påverkar E. colis förmåga att fästa. Och jag vet, jag har själv haft mycket problem med det här, i alla fall när jag var yngre, och funnit att stora doser tranbär och hela tiden, det hjälper i alla fall mig. Så idag tänkte jag att vi gör en tranbärs smoothie bowl och blandar i lite hallon för sötman. Och den här har fullt med bra fetter, protein, polyfenoler, och det blir som en hel liten måltid, kanske en frukost eller lätt lunch. Du behöver 2 matskedar frysta hallon, 2 matskedar frysta tranbär. De brukar finnas där bär finns, både på Coop och Ica har jag sett till exempel. Och inte riktigt ett fullt glas mandelmjölk, men sådär 3/4 fullt. Och så 1 skopa proteinpulver gjord på vasslepulver med typ jordgubbs- eller vaniljsmak. Och 2 matskedar pumpa eller solrosfrön. Kör alltid din mixer och servera i en skål med sked. Och sen lägg några hallon och frön ovanpå som dekoration mot det röda fluffet. Vad tror du om det här receptet, Carina?
Ja, men det lät ju väldigt, väldigt gott. Ja. Jag blev sugen på, jag får gå hem och testa.
Ja, testa.
En röd, härlig tranbärs smoothie. Fluffig.
Smoothie bowl.
Smoothie bowl är
smoothie
det.
Bowl. Exakt. Ja, och Alexandra Charles, vi gick ju från den här intervjun precis nu, liksom, love struck.
Vilken kvinna. Ja. Så cool och så otroligt kunnig och vilket driv hon har, liksom. Mm. Och vad hon har åstadkommit i form av att faktiskt sätta fokus på kvinnohälsa.
Alltså fastän hon har levt ett så glammigt liv så är hon så fruktansvärt rejäl.
Ja.
Och ödmjuk. Mm. Och äkta.
Ja.
Och smart.
Ja.
Hennes heliga vrede liksom, och heliga på något sätt insikt om att här är ett stort problem. Jag kan inte lösa det helt, men jag gör min grej.
Ja.
Hon är värd allt stöd. Jag tänkte faktiskt gå med i deras klubb.
Ja, men jag också. Absolut. Absolut.
Det kostar 300 kronor att bli medlem. Och det tänkte jag göra efter programmet.
Ja, det borde man ju gjort för länge sedan. Ja. Så det är ju mer att... Ja. Tack för påminnelsen, säger vi.
Vi började ju spåna direkt med henne hur vi kan jobba vidare med det här området, eller hur?
Mm. Mm.
Och stödja forskning om kvinnors hälsa.
Ja, lyfta spännande forskare, kunskap så att det blir mer, ännu mer ljus.
Ja, om vi kan ännu mer ljus och hjälp till kvinnor när kvinnor blir sjuka.
Mm.
Så vi säger bara pepp till Alexandra. Och har du några funderingar om kvinnohälsa, hur du själv har blivit bemött kring fibromyalgi, förlossning, anorexia eller någon du känner, skriv gärna till oss och berätta, för det här är ett område som jag tror vi båda brinner för, eller hur?
Du kan skicka ett mejl till oss på adressen halsorevolutionenpodcast@gmail.com. Vi svarar inte varje dag, men vi kommer att svara. Och sedan går det också bra att följa oss på Instagram, där vi heter @halsorevolutionenpodcast.
Var rädd om dig.
Ses!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.